P3, Sveriges Radio.
Ritpodden med Ulrika Lindqvist. Det här avsnittet handlar om Klara Forsström och hennes 6 hästar.
Åh, här kommer resten.
Här är Caddy, Rocky.
Arabkorsningarna Lisma och Rocky, shettisarna Cadillac och Nasse och minishettisarna Julie och Jassa.
Det var Caddy. Mm.
Ska du hälsa?
Och så om islandshästen Tyra som inte lever längre. Vi kommer prata om hur Klara har gått ifrån att syssla med traditionell ridträning, som hon uttrycker det, till att istället umgås med sina hästar utan prestationsmål. Var är vi någonstans nu?
I Grythem, utanför Lillkyrka. Ligger mitt emellan Örebro och Arboga. Jag jobbar extra natt i äldrevården. Så jag har precis startat företag. Jag har precis utbildat mig till djurhomeopat. Har precis flyttat hem igen efter en vända i Höga kusten. Så det är alltid rörigt. Ja.
Du tränar ju inte dina hästar. I alla fall inte i det som de flesta kanske lägger in då i begreppet träning för att uppnå saker. Mm. Hur kommer det sig?
Många skulle nog kanske säga att jag tränar dem, men inte så flitigt kanske. Nej, men jag väljer väl typ att se på det som att vi umgås istället och hittar på saker som vi tycker är roliga och så.
Hur menar du då? Vad lägger du in i begreppet umgås?
Alltså det kan ju vara precis samma saker som alla andra gör, men många rider sin häst 6 dagar i veckan. Jag kanske, om Lisma skulle gå med på det, så kanske jag rider en gång i månaden när vi båda två känner för, och så gör vi saker liksom emellan som vi tycker känns bättre då. Men förut har jag väl haft mer mål med att nu ska vi lära oss det här, nu ska vi göra det här, och nu är det typ går ut i hagen och bara, jaha, kan du lära dig stegra idag? Men det är lite så här vad de ger mig, eller vad ska man säga.
Hur har du kommit fram till att det är det sättet du vill vara på med dina hästar?
Det började med, jag kommer inte riktigt ihåg om det var Lismas skador eller att hon hatade bett. Men det är ju ungefär 5 år sedan. Men hon gick med tungan utanför, hon gapade, hon tuggade liksom, hon var jättemissnöjd med att ha bett, och vi testade olika bett och tränaren tyckte att jag kunde spänna åt nosgrimman, och jag började väl liksom kolla på alternativ och sådär.
Men då, förlåt, då var det ändå att då hade du Lisma som en ridhäst?
Ja, precis, som alla andra har sina, ja. Och jag tyckte inte det kändes okej att hon skulle vara så missnöjd, så att jag hittade någon så här indianhackamor, och det var ju liksom inte så vanligt med att vem som helst red bettlöst då. Så då kom jag väl mycket in på så här NH-människors bloggar, eller just för att jag liksom letade efter information om bettlöst och så. Så det var väl då blev jag så här, blev nyfiken på det och satte mig in mer i den så kallade naturliga hästhållningen och kommunikationen.
Vad var det som tilltalade dig där?
Jag tror nog att jag tänkte att det var mer på hästens villkor och att det var trevligare sätt att hantera hästarna och umgås med dem. Och sen så var det min islandshästen Tyra, när hon kom, för hon, det gick inte att sätta press på henne, för då fick hon panik. Så det var ju liksom bara positiv förstärkning med allt, för det liksom bara att ta liksom att det blev ett litet tryck i nacken bakom liksom med grimman, om man skulle försöka lirka med henne någonstans, så reste hon sig och så då höll jag på med klickerträning och mycket så här trickträning, och vi lekte fram allting i princip. Och jag tror att det var väl då som jag slutade rida ännu mer, för då var Lisma i någon sämre period igen. För det har gått i vågor liksom. Sen, ja, jag utbildade mig till klickerinstruktör. Och
du gillade det så pass mycket?
Ja, jag trodde verkligen att nu har jag hittat det bästa, nu går det inte att få något bättre liksom. Men sen var det nog ganska, alltså bara några månader efter det så började jag liksom ifrågasätta om det verkligen var så bra som jag hade tyckt. Och jag kommer fram till att man kan ju liksom kontrollera någon. Vissa liksom djur kan ju känna att de skulle göra allt för att få sitt klick och godis. Och då är de, ja, men de är inte mer fria än någon som man, ja, men kanske skulle använda jättemycket tryck på eller jättemycket obehag på för att få göra det man vill. Ja, visst, det gör liksom mindre ont, men det är ju fortfarande inte en större frihet liksom. Jag slutade nog ganska snart och alltså träna ren klickerträning. Jag använde fortfarande mycket godis ett tag och liksom, ja, fokuset var på positiv förstärkning ändå. Mm. Men sen så började jag väl väva in och använda både negativ förstärkning. Det var inte liksom att jag, ja, men som i NH, då är det mycket så här, ja, men hästen ska flytta för det här lätta trycket. Och sen så, när man lyssnar inte, då trycker man hårdare eller svingar mer med repet. Eller, ja. Utan jag var mer så här, ja, men nu håller jag min hand här och så väntar jag ut om den skulle flytta. Och det får man ju absolut inte göra i klickerträning. Man får inte kombinera, då är det bättre att använda bara negativ förstärkning, tycker de flesta. Men jag tyckte det funkar.
Okej, men du började röra dig bort ifrån klickerträningen och du behöll godiset lite.
Jag tror nog att det var mer att jag började kanske inte gå tillbaka till hur jag hade tränat innan. Men jo, men kanske slå ihop det lite. Och jag diskuterade väldigt mycket med så här, djurkommunikatörer. Hur de såg på träning och så. Och jag lärde känna en tjej. Ja, hon som har hästen på stuteriet där Julia kommer ifrån. Och hon var ingen så här NH-människa. Och hon använde inte klicker. Utan hon tränade liksom med kroppsspråk, energier, känslor. Alltså en djupare kommunikation. Och ja, vi liksom diskuterar jättemycket över olika träningssätt och hon använde ju både liksom tryck i sin träning eller liksom umgänge med sina hästar och också liksom beröm och så, men det var liksom oftast inte godis utan det var, ja, men att hon kliade eller bara blev jätteglad och liksom verkligen utstrålade glädje och energi. Ja, så det var väl liksom sådana människor jag stötte på och liksom blev inspirerad och jag började liksom tänka för att i klickerträningsfilosofin då är liksom, alltså negativ förstärkning blir så liksom svartmålad. Alltså det är så fult och, ja, men att man ska utsätta någon för tryck eller press eller obehag. Men då började jag liksom tänka att det behöver inte vara obehagligt att jag, att jag trycker lite här, för det gör jag liksom, jag gör det även på mina mänskliga kompisar och det är inte så att de blir jättekränkta och förstörda för sitt liv liksom, för att man kanske knuffar till dem eller ja, men det blev mindre godis och det var mer, jag började eftersträva den här djupare kommunikationen och så.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Om du skulle försöka titta på dig själv utifrån, hur kommunicerar du med dina hästar, med din flock, idag?
Nu är ju liksom, jag använder inte negativ förstärkning som liksom att jag pressar fram någonting. Och jag använder absolut inte som klickerträning, liksom godis. Det kanske händer någon gång i månaden att jag tar med mig morötter ut. Mm.
Men pratar du högt med dina hästar? Använder du rösten?
Både och. Okej, jag pratar väldigt mycket högt, men alltså de tar ju ändå kommunikationen på ett djupare plan, men jag säger liksom där jag tänker och så högt, så att ja, det är både och. Men sen är det väl...
Men du säger även nej. Mm. Varför det?
Det är för att vi människor är så vana att prata liksom verbalt. Ja, men jag gör ju inte så stor skillnad på hur jag umgås med mina djur jämfört med hur jag umgås med mina vänner eller ja, människor omkring mig.
Vad gör du med dina hästar? För det är väl inte bara att de går i hagen?
Nej. Nu, Jul och Jassa, de är ju unga, så de håller på att köra sig in. Cadillac körs ja, 3 gånger i veckan oftast. Han är ute ja, men 5 kilometer upp till 1 mil, och det är ganska långt för hans 85 centimeter. Så ja, Lisma och Rocky har väl varit, alltså de är väl de som har men kommer lite på sidan av, eller vad ska man säga, för att jag har haft väldigt mycket problem med min hälsa och kropp, så jag har inte kunnat rida för jag har haft så ont. Så nu mår jag mycket bättre, men jag bestämde mig ändå för att sälja alla ridsaker och köpa en sele och börja köra in. Shettisarna måste ju gå för att de blir klotrunda annars, så att Lisma och Rocky är mer, men det är inte kul att bara gå i hagen, de vill ju ut och se saker.
Man pratar ju ofta om alltså människans förhållande till hästen, att det är viktigt för en häst att ha en ledare. Hur ser du på det?
Jag tror inte på ledarskap. Inte så som man har beskrivit det. Djur pratar ju inte om hierarkier eller ledare, utan de pratar ju om struktur och olika roller. Som i min flock så har ju till exempel Rocky och Caddy liksom uppdelat att hålla koll på flocken och liksom vakta. Nassa har liksom ingenting egentligen, för att hon har så mycket problem med sig själv att bearbeta. Lisma är väl den som folk utåt tycker är en ledare, men hon är ju liksom, hon skulle ju aldrig, ja men alltså en ledarhäst i mångas ögon är ju någon som ja men är hög i rang och så här dominant och tuff, och hon har ju varit liksom hackkyckling i alla flockar innan den här, så hon är ju liksom, ja men hon är äldst och hon är klok, så hon tar liksom hand om alla. Men ja, hon är liksom ingen ledarhäst. Ja, inte i hennes ögon heller. Men nej, så jag tror att de har olika roller. Och sen kan det ju liksom vara en häst som ja men som har en roll, så att det ja men utåt sett så ser det ut som att den här hästen leder flocken, men alla har liksom lika viktiga roller i flocken.
Men så du tror inte på ledarskap, men vem är du då för dina hästar?
En rolig människa som kommer, ja nej men jag är en del av flocken när jag är där. Men det är också en sån sak, om det nu skulle finnas en ledare så skulle människan aldrig kunna vara där, för vi är där liksom några timmar av dygnet, och en ledare måste ju vara där jämt i så fall för att kunna leda och hålla ordning och allt sånt. Så jag är bara en lilla jag som kommer hälsa på ibland.
Alltså respekt är ju också ett viktigt begrepp när man pratar om att vara med hästar. Har dina hästar respekt för dig?
Ja. Men jag ser väl kanske inte på respekt som många andra. Jag respekterar ju dem och de respekterar mig. Men folk som pratar mycket om att hästen måste ha respekt är ju ofta de som ja men, förespråkar att man ska vara ledare och man måste visa vem som bestämmer. Och min liksom, uppfattning eller erfarenhet liksom, av de som jag har stött på är ofta att hästar som bemöts på ett sånt sätt att de måste ha respekt. De blir liksom inte respekterade. Alltså för dem de är. Och de, liksom därför så respekterar de ofta inte människan tillbaka. Så det är ofta liksom de hästarna som är de här som ja, men typ går över folk eller ja, springer iväg eller ja, som är bråkiga. Men jag tror att liksom de speglar ju hur människan förhåller sig till dem. Eller, ja.
Vad behöver en häst för att må bra, enligt dig?
Stor hage. En rolig hage. Inte men som mina hästar nu. De går ju tillfälligt i en platt gräshage med lite träd. Den är alldeles för liten enligt mina mått. Men ja, sen det viktigaste är väl egentligen att de har en flock som de trivs med. Det är alldeles för många hästar, tycker jag, som ja, men, tvingas in i flockar som de inte själva skulle valda. Alltså, det är ju samma sak för mina hästar, men där har det ju ändå fungerat. Och när det har kommit in en häst som det inte alls fungerar med, så har jag ju alltid liksom övervägt att den hästen får flytta. För det ska liksom inte vara stökigt kring mat eller att två riker ihop liksom med jämna mellanrum. Alltså visst, mina kan också bli osams, men det är inte så här. Alltså flockar som jag har haft erfarenhet av förut, har det liksom varit att typ man har blivit utjagad ur hagen när man ska hämta en häst och liksom slåss vid maten. Lisma har ju gått i en sån hage där hon, ja, men man kunde komma dit och tro att hon hade liksom brutit benen för att hon var så halt, för de hade liksom jagat runt henne. Och nej, en liksom en harmonisk flock. Och bra hage, det är väl liksom de två viktiga. Sen är det ju, ja, men det är klart de ska ha bra mat, vatten och ja, alltså många hästar liksom, att det spelar ingen roll om de går på lösdrift eller box, men jag tycker väl inte att hästar är anpassade för att stå still flera timmar om dygnet, och de är gjorda för att äta hela dygnet också, eller ja, 16-18 timmar. Ja, men de ska väl leva så naturligt som möjligt. Och sen så vissa hästar, men som Nasse, hon vill ju inte göra något utöver att gå i hagen och vara en del av flocken, och liksom, ja, men hon tycker det är skönt att jag kommer och kliar på henne ibland och liksom, ja, kanske blir borstad någon gång och ja, men fixar hovar och sånt där. Men sen har vi liksom Rocky som skulle behöva komma ut flera gånger i veckan, kanske flera gånger om dagen i liksom vissa perioder, för att han är en sån individ, så att han måste ut och göra saker och liksom blir, ja, men nästan knäpp om man inte får, ja, men sysselsätta sig och ja, men ja. Och ja, det är liksom väldigt olika vad de tycker är roligt och vad de mår bra av.
Och omvänt då, vad mår en häst inte bra av?
Det är väl också individuellt egentligen. Alltså nu har ju jag mina hästar bettlösa, barfota på lösdrift. Men det finns ju de som skulle liksom må, alltså som mår bättre av att vara skodda. Eller kanske mår bättre av att stå på box. Eller inte alls vill ha liksom ett bettlöst träns. Alltså det är jätteindividuellt och så. Jag tror liksom det värsta som de mår sämst av, det är väl att liksom få dålig behandling och liksom inte vara älskade. Och ja, jag tror det är, alltså om de liksom är, ja, men väl omhändertagna och känner sig liksom, ja, men att deras människor tycker om dem och så, då går de med på det mesta.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Anledningen till att jag fick reda på vem du var, det var ju för att Hipson, de publicerade ju för ett tag sedan ett blogginlägg som du hade skrivit om hur omgivningen liksom ser på ditt sätt att ha hästar på. Mm. Och då var du inne på just att du ofta blir ifrågasatt. Vad är det som folk oftast har invändningar emot?
Det är ju att man har så många hästar. Och ja, men de flesta tycker liksom, ja, men det räcker väl med en häst. Och ja, jag kan ju hålla med om det, men jag har aldrig letat häst egentligen. De har ju dykt upp av sig själva. Och sen så blir det så här, varför ska man ha så många hästar om man ändå inte gör någonting? För då, ja, men jag rider liksom inte varje dag. Och det är det man ska göra om man har häst, för att liksom, om det ska räknas som träning.
Hur känner du när folk säger så?
I början tyckte jag nog att det var jobbigt. Men nu så bryr jag mig inte. För jag vet ju liksom bäst själv. Så jag vet att vi har det bra även fast vi inte gör... Vi kanske till och med har det bättre för att vi inte gör det som alla andra.
Men tycker du att du hinner med alla dina hästar och hinner se dem?
Ja, det är väl i perioder om jag har jättemycket jobb att göra. Eller ja, men som nu, jag har haft ryggskott i 2 veckor. Då hinner man inte så mycket. Men ja, alltså mina hästar går ju... jag brukar ta ungefär 2 hästar om dagen. Och Nasse vill inte göra någonting. Och sen har jag ju de 2 små som är unga. Så just nu så har jag liksom inga problem att hinna med egentligen, tycker jag. Och jag har ju liksom, när jag kör så har jag häst på släp. Och ja, jag... Mm. Om man liksom inte, ja, men om man tänker liksom lite utanför boxen och ja, men man gör träningen mer effektiv fast färre dagar i veckan, och det liksom, jag har ju kört lite travhäst och så nu, och där är det ju, ja, men hästarna kanske körs 2-3 gånger i veckan, men de är ju ändå liksom 10 gånger så vältränade jämfört med våra vanliga ridhästar. Så där har jag fått väldigt mycket inspiration, att man behöver inte sitta och nöta en timme om dagen, utan gör man det 2-3 gånger i veckan, men alltså bra, så ger det mer än att rulla runt på en ridbana eller ja, men ta en lugn tur i skogen, ja, vad som helst liksom. Så, och sen liksom varje dag så hinner jag ändå träffa dem i hagen och liksom hinner gå igenom varje häst att de mår bra, och man hinner umgås, man hinner klia lite på varandra. Ja, liksom så där, man hinner kolla av eller stämma av. Och sen så gör man något mer några gånger i veckan.
Om dina hästar, de vill vara hos dig. Mm. Varför behöver du ens ha en hage liksom?
Ja, jag vet inte. Det är väl mer att det finns faror utanför. Och sen, alltså, sen att de vill vara hos mig, det behöver inte betyda att de alltså vill vara just här. Eller liksom, de vill inte vara eller liksom bo hos någon annan människa. Enligt dem alltså. Men det hindrar liksom inte, om som Jassa som är ute och går på egna äventyr och så, liksom, det betyder inte att de vill vara just precis här, utan ja, men de vill vara, ja, men en del av mitt liv, eller vad ska man säga. Men just den här platsen är ju liksom, det är inte samma sak som att det är jag.
Jag tror ju på något vis att olika människor tycker kanske att de känner sina hästar på olika sätt och liksom tränar på att läsa av hästens signaler på olika sätt. Och många kanske tycker så här, ja, man känner när man sitter på om hästen gillar något eller inte gillar något, och även i hanteringen. Men det här som du säger, att jag kanske rider en gång i månaden, ja, och då gör jag det för att den här hästen vill det. Det är ju ändå någonting, det är ju så här en förväntad händelse. Liksom, hur kan du veta att din häst vill att du ska rida på den just idag? Liksom?
Ja, nej, men riktigt så är det väl inte heller. Alltså, då är det ju, de kanske vill det oftare. Men det är väl kanske just den dagen som det matchar med både liksom mig, hästen, och liksom vi har tid och ja, men planerar in. Och så, jag tror inte det liksom skiljer sig mycket ifrån, ja, men det här som du beskrev, att liksom man känner ju på sig liksom vad som, ja, men är bra och vad som inte känns bra och så. Men det är väl också det här med att det är en djupare kommunikation, alltså man, jag kan inte förklara, men alltså man känner på sig saker liksom, man, det är ju så liksom, ja, men typ det undermedvetna att det liksom kommunikationen går ja, men på ett djupare plan.
Men vad säger du till den som säger så här, det här är ovetenskapligt bullshit?
Ja, men det är, nu jag är väl en ganska alternativ människa på alla plan liksom i mitt liv. Så att jag är väl van att det kanske inte finns så mycket bevis för saker som jag, eller liksom att jag väljer att leva på ett visst sätt. Men jag har ju ändå liksom fått bevis för mig själv att saker fungerar. Och jag tror att det kommer bli, jag menar, alltså det, fler och fler, liksom, jag märker i alla fall av det, även om det kanske liksom är lite i det tysta, att fler upptäcker liksom en djupare kontakt med sina djur. Och det kanske inte liksom leder till att ja, men, plötsligt slutar en massa personer tävla, utan ja, men det blir mer att man tänker efter liksom varför man har häst, och ja, men, att man har häst för, ja, men, för att det är en kompis, precis som att man har liksom människovänner. Och ja, men det är liksom inte så viktigt längre för de här som upptäcker det att, ja, men att rida och träna, utan det är liksom hästen är det som blir viktigt, att, ja, men att umgås och liksom få en bra relation istället. Och inte det liksom, att prestera, det, liksom, det kommer, ja, men typ i steg, ja, något steg efter det. Även om det liksom många fortfarande, ja, men tycker det är kul att utvecklas och träna, och det är liksom inget fel med det, men ja, men det blir något annat som blir viktigare. Och jag tror att det kommer, ja, i alla fall om några år, att det kommer märkas av väldigt mycket. Att en djupare kommunikation växer fram.
Men tycker du att alla borde ha häst på det sättet som du har dina hästar?
Nej. Det är väl om de själva känner att det är rätt för dem. Alltså, jag har ju liksom jättemånga kompisar som rider eller kör och tränar och tävlar, som är iväg varje helg. Och det är ju liksom rätt för dem. Min livsstil är inte liksom det bästa för alla. Och sen det finns ju så många som typ är emot tävlingar och så. Men alltså många av de hästar som är tävlingshästar tycker att det är kul och skulle inte kunna tänka sig ett annat liv. Sen finns det liksom kanske mycket med tävling och så, men som liksom inte är så bra, och att det liksom blir mer men vinsterna som spelar större roll än liksom hästen. Och men det finns ju liknande liksom beteenden även hos de som är som mig, så det är liksom, det är inte tävlandet det är fel på. Nej, så jag tycker inte alla skulle vara som mig, utan man ska vara som, ja, det som passar en själv och sin häst.
Tack så jättemycket, Klara Forsström, för att du ville vara med.
Ja, tack själv.
P3, Sveriges Radio. P3.